Ja, välkomna till Slaget efter 12. Den 14 maj, om en dryg vecka, öppnar skolorna igen för närundervisning. Vad har skolväsendet lärt sig av 2 månader med undervisning på distans och hur kommer skolvardagen att förändras nu? Det ska vi diskutera i Slaget efter 12 tillsammans med samma panel som vi diskuterade distansundervisningen med för en dryg månad sedan. Nämligen rektor Inger Nabb från Vikingaskola i Vasa. Välkommen. Förbundet Hem och skolas verksamhetsledare Mikaela Romantchuk, välkommen.
Tack och hej.
Och Kurt Torsell som är direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning vid Utbildningsstyrelsen, välkommen.
Tack så mycket och hej på alla.
Mitt namn är Filip Sten. Om vi börjar med Inger Nabb som alltså är rektor vid Vikingaskolan. Nu så här med nästan 2 månaders erfarenhet, Inger. Hur skulle du sammanfatta hur det har gått med distansundervisningen för er del i er skola?
Jag tror att jag för en månad sedan när vi diskuterade så att det har gått framåt från början. Och det har gått framåt även nu. Vi har lärt oss mycket, både elever, lärare och föräldrarna där hemma som har stött barnen. Så att vi är på gång och har fungerande system som säkert om distansundervisningen ska fortsätta, ska utvecklas ännu mer.
Kurt Torsell från Utbildningsstyrelsens sida, hur har det här fungerat?
No, med tanke på den tid man hade att ställa om sig, var det 2 dagar eller 3 dagar, så nu har det ju gått otroligt bra. Att det är klar sak att när vi pratar om grundläggande utbildningen med 500 000 elever som över några dygn har slängts över till distansundervisning, så visst har det ju varit bekymmer här och där. Men i det stora hela så tycker jag nog liksom lärarna och eleverna och också familjerna har klarat av att ställa om det här under rådande omständigheter, så otroligt bra.
Engagerat i den här nya verkligheten under våren. Vilka är era erfarenheter?
Nu hörde jag inte riktigt början, Filip.
Nej, jag hörde inte heller.
Jag sa att hur Hem och skola har ju varit mycket engagerat i den här nya distansverkligheten nu under våren. Vilka är Hem och skolas erfarenheter?
No, jag känner väl lite igen både det som Inger och Kurt säger här, det vill säga att det är ju på en väldigt kort tid som både lärare och familjer och elever i synnerhet som har måste liksom lära sig att jobba på distans och det där, jag tror att många familjer upplever att det har gått kanske till och med över förväntan. Men nu märker jag själv med den feedbacken jag får att många föräldrar men säkert också lärare börjar känna en viss marschtrötthet. Och det kanske också har att göra med att när man börjar se slutet hägra så att säga så då kanske man vågar slappna av lite också. Men ja, föräldrar har haft förstås olika situationer att utgå ifrån så att många har klarat det väldigt bra. Men det är helt klart att många familjer har haft väldigt stora utmaningar. Och det har också kommit fram till exempel Utbildningsstyrelsen ordnar här tillsammans med Vanhempainliitto en sån här digital föräldrakväll där över 8000 föräldrar deltog. Och nu kom det ju fram också en stor oro bland föräldrar. Det kan man ju inte sticka under stolen med.
Inga snabba kommentarer på det.
Jag kan väl inte annat än hålla med. Nu tror jag att det har funnits oro på många håll, både i skolan och i hemmen. Och speciellt för sådana elever då som, där det har funnits dels rent tekniska brist på teknisk utrustning eller det att nå alla elever. Det har våra skolgångsbiträden har fått jobba med ganska mycket uppsökande verksamhet och få tag i eleverna. Så att jag tror att vi har ganska delade åsikter, både bland lärare och i hemmen, om det här.
Ja, om jag får fortsätta, för att den här variationen faktiskt har varit enorm. Det vill säga allt från att elever och familjer har fått uppgifter en gång i veckan till att man har haft då online-lektioner varje dag och till att skolor har aktiverat alla sina skolgångsbiträden så att också de eleverna som har ett större behov av stöd har fått jobba på distans med till och med sin egen assistent. Så att jag menar, jag tror att den här variationen har varit enorm.
Kurt Torssell.
Nu känner jag ju ändå det där som sägs och som det ju är ganska typiskt att de som är starka, de eleverna som är starka och de som har alla förutsättningar tipptopp hemifrån och med föräldrarna så för dem så har det ju gått bra och sen de som är de som är liksom mest sårbara i vårt samhälle så det är klart att på lång sikt så när den här sociala biten faller bort och yrkesmänniskorna det som allt som man får när man är i närundervisning när det faller bort så det är klart att man inte kan jämföra det med vad heter det med vanlig skolgång men att kanske jag tänker så här att nu sattes skolgången på plats nummer 2 och hälsan på plats nummer 1 och med de premisserna som man har fått utgående från det så har det ju fungerat så bra tycker jag som det kan. Och variationerna, nu känner jag igen det där också att skillnaderna från olika skolor och olika kommuner så är nog påtagliga.
Nu ska skolan öppna igen då i nästa vecka på torsdag. Hur kommer skolvardagen att se ut då? Hur skiljer den sig från det som vi var vana med, ska vi säga, från före coronakrisen? Vi behöver ju inte titta längre bakåt än till februari så var det en helt annan värld vi levde i. Men hur kommer den här skolvardagen att skilja sig från det vad vi var vana med från den tiden? Kurt Torssell till exempel kan börja.
Jag tror ju så här att det som vi har nu diskuterat i vårt hus så vi har ju ut en massa stödmaterial nu igår började så idag och imorgon så jag tänker själv så här att förstås är det ju en viss sorts krisbearbetning. Vi får elever tillbaka till skolorna som kanske har mist någon i närmaste kretsen på grund av corona. Vi har kanske rädslan om föräldrar som är sjuka och sånt. Så det blir en sån här diskussion att när barnen kommer tillbaka, att hur mår ni och bearbeta den här, det som har skett? Det är liksom ett plan. Sen är det ju alla de här praktiska frågorna från allt från att vilka dörrar man ska använda och hur får man grupperna att fungera och skolskjutsarna och matsituationerna. Och sen den tredje är förstås att som vi diskuterar idag i vår ledningsgrupp att vi har ju ingen aning om nu att hur väl har eleverna lärt sig under den här perioden. Det vill säga, får vi elever tillbaka som har luckor, får vi elever tillbaka som kan mera än om de skulle ha varit i skolan eller var har det landat. Och sen har lärarnas vardag förstås att få allting att snurra. Och nu är ju betygssättningen och avgångsbetygen i synnerhet för niorna så det är sådana stora frågor som jag nu så här spontant kommer på.
Ingen ab.
Ja, du frågar hur det kommer att se ut. Mycket handlar ju om förstås en direktiv som vi ännu väntar på preciserade från då vår egen från Vasa stad i mitt fall och det är klart att barnen kommer inte att umgås på samma sätt som de gjorde före vi gick till distansundervisning och det är där vi kommer att få jobba säkert ganska mycket med det för vi vet precis hur det är när människor träffas som inte har fått träffas på länge. Man vill umgås och kanske vara till och med ganska nära varandra. Så där tror jag att vi har en utmaning, vi som jobbar i skolan. Sen tar jag nog fasta på det som Kurt sa också, att jag upplever att man har ganska tydligt signalerat att en av orsaken är att vi övergår till närundervisningen för att vi ska se hur barnen mår. Det är viktigt och här i Vasa har vi inte kommit så nära coronan som man säkert har gjort i huvudstadsregionen där man kan beröras på ett annat sätt. Men det är nog jätteviktigt också nu att lärarna kan på något sätt kartlägga var eleverna finns rent kunskapsmässigt och det får vi väl försöka göra så gott vi kan så att vi sen kan ta tag i det på hösten när vi återvänder till skolan.
Jo, Mikaela Romanchuk.
Ja, no, min förhoppning är kanske den att man faktiskt nu när man återgår till närundervisning skulle ha fokus just på det här välmående och hur barnen mår och låta dem ventilera allt det som de har fått vara med om och upplevt. Att jag tänker det här att 7 veckor är visserligen en ganska lång tid, men jag hoppas att man kanske skulle ta fasta på de här eventuella inlärningsluckorna sen på hösten, för att jag tror att man dels inte hinner och dels så tror jag att barnen faktiskt har, som Inger också säger, ett stort behov av att helt enkelt bara få ventilera de här erfarenheterna tillsammans med sina kamrater men också med trygga vuxna. Att jag har själv tänkt att man talar mycket om fenomenbaserat lärande och helhetsskapande undervisning. Att jag skulle hoppas att man nu skulle använda de här 2 veckorna uttryckligen till att inte kanske spelka upp de här skoldagarna till olika läroämnen utan kanske just fundera på att vad vi har varit med om tillsammans och vad har vi lärt oss och vad har varit utmanande. Jag hörde själv igår när min 16-åriga son fick en trevlig uppgift av sin modersmålslärare att eleverna skulle skriva ner råd till kamrater som eventuellt i framtiden skulle utsättas för en liknande situation, men också råd till skolans ledning och lärare. Och det här tycker jag att var ett väldigt liksom fint sätt att greppa det här. Så att det är nu min förhoppning. Och sen tänker jag just det här att det är viktigt att komma ihåg att det är en grundläggande rättighet för barnen att nu komma tillbaka till skolan. Och då känner jag att det är viktigt att man också från skolans håll signalerar att barnen är välkomna och att det är tryggt att komma till skolan. Och det är jag nog helt övertygad om att kommer att ske också.
Om vi ser på det här med barnens mående så det är ju ett faktum att en stor del av alla barnskyddsanmälningar som görs så kommer via skolan så att säga, och mängden barnskyddsanmälningar har sjunkit en hel del här nu under den här tiden som distansundervisningen har pågått. Hur ska man se här på lärarnas situation här då? Först har man tvingats hastigt och lustigt lära sig själv distansundervisning och nu ska barnen tillbaka till närundervisningen, och samtidigt så borde då läraren liksom få pejl på hur barnen mår. Det är ganska höga krav.
Det är det ju säkert om jag nappar tag i det där, men den där frågan, men att sen tänker jag så här att lärarna är ju nog proffs på de här ungdomarna och barnen, att skickliga är de ju nog att känna igen, och nu har man haft, om det nu var 7 veckor som eleverna har varit borta, så tror jag nog att lärarna med sitt kunnande kan läsa av hur de här barnen mår, och då är det liksom för elevvården i skolan att vara vaken om det är någonting som är alarmerande, så det återstår ju att säga att kommer vi få en topp i barnskyddsanmälningarna eller vad som kommer att ske där. Men att nu håller jag med om att det här mående både kommer man och bör man fästa stor tyngdpunkt vid.
Inger Nam.
Ja, håller med Gurra här också att det handlar om att se barnen. Det är klart att man har lagt ett stort ansvar på lärarna här, och jag är också övertygad om att i Finland har en lärarkår som tar sig an det här ansvaret på det bästa sättet, och vi ska hoppas att vi lyckas fånga upp före sommaren, för att vi har ju sen ett långt sommarlov som hägrar ganska snart, och då behöver vi fånga upp de barn som på något sätt har fallit emellan.
Mikaela Romanchuk.
Ja, jag tror också att lärarna nog har den här kompetensen, och jag tänker att det ingår ju annars också i lärarens uppdrag att också se till att barnet är tryggt och välmående. Så att jag är kanske inte orolig för att det inte skulle finnas de här möjligheterna, och den erfarenhet som jag har nu själv som förälder är ju nog att åtminstone i mitt barns skola så har ju nog klassföreståndaren kolla upp hur det går för varje elev, så att det kanske mest, eller hur ska vi säga, viktigast när det gäller just de vanorna som man kanske har haft väldigt dålig kontakt med. Så att jag tror ju nog, precis som Kurt också sa här, så att som lärare så känner man ju nog i regel sina elever rätt bra, och om det finns det där förtroende så tror jag att barn också vågar gå till en lärare. Och därför är jag så, vad ska vi säga, mån om att understryka att nu skulle det vara viktigt att få alla elever tillbaka till skolan, att inte föräldrar skulle ha den här upplevelsen av att det bara är ett anmälningsärende om man väljer att barn är hemma de här två sista veckorna, för det är det inte.
Där finns det tydligen lite olika praxis, men det är lika bra att vi redar ut det här i sändningen då. Det är ju ingen hemlighet att det finns en hel del föräldrar och kanske också elever som hellre skulle fortsätta med den här distansundervisningen. Också lärarkåren är delad i den här frågan. Men Kurt Orsell, hur är det egentligen? Får man fortsätta med distansundervisning om man så önskar?
No, där är ju nog lagen entydig att nu i och med beredskapslagen så att säga tas ur bruk den 13 maj, så går vi till vanlig lagstiftning, och då betyder det att de vanliga reglerna är kraft, allt vad det gäller med att distansundervisningen är inte förbjuden, men att det att man liksom ska fortsätta på samma sätt med distansundervisning så är, vad heter det, inte möjligt. Och när jag säger att den inte är förbjuden, så det är ju om man har särskilda undervisningsarrangemang. Vi har kunnat ha elever som har varit sjuka och inte kan komma till skolan på grund av smittorisken. Jag pratar om sådana särarrangemang, då pratar vi om enskilda elever. Att nu håller jag med det som Mikaela säger där, att grundregeln är den att alla kommer tillbaka till skolan, för att vi måste ju lita på att myndigheterna vet vad de säger när det gäller hälsorisken. Att det är tryggt att komma till skolan, och då kommer man tillbaka till skolan. Och då är vanliga reglerna i kraft med det att om föräldrarna av en eller annan orsak önskar om att anhålla om ledigt åt barnen, så då sker det på helt vanligt sätt, och skolan bedömer sen att är det en berättigad ansökan eller inte. Att sen hoppas jag som sagt nu att eleverna och föräldrarna skulle återvända till skolan. Undantag är förstås sådana familjer där det finns risk för att om någon är extra känslig för smittorisken, det kan finnas olika skäl till det, men då är det liksom en medicinsk fråga. Så utgångsläget är det att vi har vanliga reglerna i kraft och skolgången fortsätter som förut, före det här distansskedet.
Ja, vanliga regler, men det är ju inte heller ett vanligt, det gamla normala samhället som vi återgår till heller den 14 maj. Det är ju mycket fråga om känslor här, att om man som förälder är verkligt orolig för smittospridningen via skolan, hur ska skolan förhålla sig till det?
Jag tror ju nog att merparten tänker sig att barnen ska gå tillbaka till skolan, och samma sak gäller personalen, så visst har det hörts vissa liksom visst missnöje om att återgå till, men de flesta som jag nu har lyssnat in så är på det viset att man är glad att det kommer ett tydligt besked, förhållandevis god tid. Det är väl lite mer än två nätter att fundera på det. Att man återgår till undervisningen, så tror jag att de flesta är nog helt fine med det. Förstås finns det de här undantagsgrupperna som du säger, att om man pratar om sjukdomar och om hälsorisker. Och sen är det nu bara så att ingenting är 110% säkert i det här, för att precis som man i de andra länderna också, Tyskland och nordiska länderna som vi har följt med extra, så man är ju nog noga med att understryka att vi vet ju inte var vi kommer att landa. Att till exempel i Danmark funderar man på när man har öppnat från 0 till 5, och nu funderar man, ska man öppna från 6 till 10? Det kommer man att ta beslut nu, och då är man noga med att understryka att sker det några förändringar i de här smittoökningarna och sjukdomsökningarna, så kanske man måste dra tillbaka. Att det är ju ett sådant här balanserande att hitta det som är trygg. Och sen vet vi också att medicinsk expertis säger att det är förhållandevis tryggt nog att ta barnen tillbaka till skolan, att inte kommer man ju riskera det här, att det liksom är nog ett väl genomtänkt och underbyggt beslut det här.
Ingen namn.
Jag håller med både det som Mikaela och Kurt sa här. Jag hoppas också att man litar på det beslut som är fattat och att vi har våra elever här nästa torsdag. Och det är klart att är det sen så att det handlar om särskilda arrangemang och elever som är väldigt infektionskänsliga, så behöver vi fundera separat kring dem. Så att skolan är öppen och det är på det sättet ett normalt läge, även om det finns det där en liten avvikelse från det normala läget som var tidigare.
Jag tänkte bara säga att det är ju naturligt att man känner oro i den här situationen och det där. Det är ju många frågor som inte ens de bästa experterna ännu har svar på, men jag tror att det är viktigt att vi ändå lyssnar till dem som i det här läget vet mest. Men jag tänker på en sån oro som både föräldrar och lärare kan ha, så det är ju en naturlig sak, och jag tänker att det är viktigt att man talar om den och kanske också med sina barn. Men samtidigt så tänker jag att vi vuxna har ett ansvar inför våra barn, det vill säga att skapa trygghet och lugn. Så att jag tänker att om man som förälder är orolig, så tycker jag att man ska, eller mitt råd är att man ska vara i kontakt till exempel med skolhälsovården, kuratorn, och försöka få liksom ventilera de här tankarna. Och som sagt, att om det på riktigt i familjen finns familjemedlemmar som hör till riskgruppen, så då finns ju den här möjligheten att man med hjälp av ett läkarintyg kan stanna hemma. Eller sen som Kurt också tog upp, att du kan ju nog anhålla om ledighet, men då måste skolan liksom ta ställning till varje enskild ansökan individuellt, att det kan inte liksom, vi måste komma ihåg att det ändå är barns rätt att komma tillbaka till skolan, och det föreligger kanske till och med nog också en sån risk, kanske den inte så stor, men det kan ju hända att det finns familjer där man mår väldigt dåligt nu och man kanske gärna skulle hålla sina barn hemma också i värsta fall för att någonting inte skulle komma fram som så att säga inte ligger så bra till. Så att därför tänker jag att det är viktigt också att skolan kommunicerar det som Inger också gör här nu, att skolan är öppen och alla är välkomna. Att jag tänker att skolan också har ett stort ansvar här nu att signalera att det här är tryggt, och vi kommer att se till att de här omständigheterna i skolan är såna att vi undviker att vara allt för nära varandra. Och sen just det här också att det kommer tydliga råd till familjerna, så att familjerna också kan stödja skolan i hur vi sen beter oss i skolan. Men jag tyckte det var härligt, jag läste en rektor i Dagens Huvudstadsblad som också hade en stor tillförsikt till att barn nog klarar av att följa regler, och det är nog också min lärarerfarenhet, att barn ibland är till och med duktigare på det än vi vuxna.
Men det är trots allt bara 2 veckor som det blir undervisning innan det barnen sedan ska ut på sommarlov igen. Är det någon vits att dra igång hela skolan för de här 2 veckorna?
Det här kanske lite... Det har lite förvånat mig, den här diskussionen om att det är bara 2 veckor. För ett barn är 2 veckor en evighet. Barn som inte har det här samma perspektivet som vi vuxna. Så att jag tycker att vi ska inte, hur ska vi säga, undervärdera det här antalet dagar. Det är många dagar och det kan ha en väldigt stor betydelse. Och det som också kom lite fram här, att jag tror att Inger sa det, att efter det så hägrar 10 veckor sommarlov. Och då så slussas många familjer tillbaka till den här situationen att barnen är hemma. Tidigare har man kunnat delta på läger, man har kunnat få hjälp av far- och morföräldrar, andra äldre släktingar. Nu finns inte den här möjligheten. Så att de här 2 veckorna kommer att vara väldigt värdefulla, inte bara för barnen utan också för de vuxna i familjen.
Men, ja, om jag får inflika där, så det är ju också det som man kanske inte alltid tänker på här, att före man tog i kraft undantags den här beredskapslagstiftningen, så var det flera jurister som sa att det är ett så grovt verktyg att inte kommer man att ta det i bruk nu inte. Sen när det togs i bruk så fördes det ju en sån här grundlagsdiskussion att var det berättigat att ta dem i bruk. Att det är ju det som man måste minnas nu, att i första hand så har man ju bedömt här nu att har man möjlighet att hålla beredskapslagen i bruk. Och så har det ju också lyfts röster i riksdagen kring det här att är det för lätt att ta den i bruk. Nu var ju alla politiker överens om det här, men att det skulle kunna vara av någon annan orsak som någon tar i bruk beredskapslagen som inte lika genomtänkta och välmotiverade som nu. Så vad jag försöker säga här är att med hänvisning till grundlagsenliga rättigheter, så när det inte finns motiv mera av hälsoskäl att hålla dem i kraft, så då är man ju väldigt noga med att så att säga avblåsa det här undantagsläget, och då betyder det att vi har inget mellanskede här, att det finns inte någon sån här lämplighetsgranskning att är det bra eller är det dåligt 2 veckor, utan det bara är så att när beredskapslagen är i bruk, så då har vi vanliga lagen om grundläggande i bruk. För jurister är det här väldigt svartvitt och enkelt. Sen om man börjar fundera just på det här som att hur känns det, är man rädd, är det motiverat, vad gör man de där 2 sista veckorna, så det är inte liksom juridiskt sett en diskussion, det är inte.
Inger Napp.
Min personliga åsikt är den att alla skoldagar är viktiga oavsett om det är de sista dagarna i maj och oavsett om det då är det här läget som vi lever i idag eller tidigare. Jag tycker att varje dag är viktig i skolan, och jag är helt övertygad om att också de här 12 dagarna med lördagen inbegripen där den sista vecka 22, så inte det bortkastad tid, definitivt inte.
Precis. Vi vet inte hur epidemiläget kommer att se ut i höst, men mycket tyder på att coronaviruset nog kommer att vara, ska vi säga, på tapeten ännu i det skedet. Hur förbereder sig skolan och skolväsendet i det här skedet för hösten? Inger Napp.
Ärligt sagt måste jag säga att det mesta går åt nu till att förbereda avslutet av vårterminen. Givetvis så tror jag att de flesta rektorer också har en tanke framåt, och vi bör ju vara beredda på att det kan se annorlunda ut än en vanlig höst. Jag tycker att vi redan har förberett oss med att vi har gått in i den här distansundervisningen och jobbat mer digitalt, och vi är antagligen också mer förberedda om det, så att vi ska råka komma till samma situation i höst. Men vi ska hoppas att läget är lugnare då. Mm. Vi får också ta och fundera på många sådana praktiska saker kanske som vi då inte kan förverkliga om det är så att det är rådande läge. Men jag har inga svar på det direkt ännu. Jag planerar hösten lite senare.
Kanske Kurt Torssell har börjat planera hösten.
Jo, alltså vi har nog i vårt hus har vi nu ett sådant scenarietänkande som vi då redan när vi gick in i det här distansläget, att hur ser det ut om vi återgår för några veckor, hur ser det ut om vi inte återgår, och hur ser det ut om vi i höst inte kan komma tillbaka. Sen har vi nog också funderat om på ett sådant scenario som jag själv ser som jobbigt att ens tänka på, men att om det går så att det händer någonting under sommaren, att vi i augusti meddelar att skolorna inte kan öppnas. Att det känns som en jobbig tanke, men att de här scenarierna har vi nog funderat på i vårt hus, att hur ser det ut då i de här olika fallen. Och det sannolika är väl det att vi har en sån här böljande, liksom, det kommer mera smittor och det blir mera sjuka och det blir färre sjuka, för vi har ju väldigt låg procent finländare som har haft den här corona, och man pratar om det att det kommer att gå igenom, så att man uppnår den här flockimmuniteten, och vaccinerna är så långt borta, så nu tror jag precis som det sades här tidigare att i någon form kommer det ju nog att spöka en längre tid det här, och då gäller det ju att vara så väl förberedd som man kan vara.
Får jag ge en kommentar till det här?
Varsågod.
Ja, för mig känns det tryggt att utbildningsstyrelsen har en plan, för det är ju enligt den som vi ska, enligt deras direktiv som vi också ska fundera vidare, så att därför kanske har vi lite olika svar. Det är myndigheterna som kommer med direktiv sen när vi ser hur det ser ut.
Om man då ser på de här gångna veckorna med distansundervisning, finns det saker där som skolan kan ta med sig, erfarenheter som man kan ta med sig till till hösten och längre också ifall det går då som Kurt Thorsell här sa att det kan bli en sån här att coronan är en del av vår verklighet under en väldigt lång tid framöver. Kan man tänka sig att till exempel en del av undervisningen skulle kunna skötas på distans också under, ska vi säga, mer normala förhållanden?
Jag vet inte, kanske ingen vill svara på den frågan, men när det blir tyst så kan jag säga så här att jag tror åtminstone att vi har lärt oss väldigt mycket både i skolorna och i hemmen, och det som jag tycker att många föräldrar nu säger att de har fått en helt annan insyn i sitt barns lärande, och man vet att det att föräldrar har insyn i sitt barns lärande och att föräldrarna är delaktiga oberoende om barnet går i närundervisning eller på distans har en jättestor betydelse för barnets lärande, så jag tänker att det här skulle vi kunna ta med oss och bli ännu bättre på att faktiskt göra föräldrar delaktiga. Och det finns, tycker jag, underbara exempel på lärare som har haft till och med veckovisa Zoom-möten med föräldrar för att kunna liksom stämma av hur det går hemma. Det finns skolor som har ordnat digitala föräldramöten. Så att jag tycker att det finns mycket gott som vi kan ta med oss, både om vi är tvungna att återgå till distansundervisning på nytt, vilket vi säkert i något skede kommer att tyvärr att måste göra, sådana här pandemier är kanske inte ett avslutat kapitel, men också när det gäller faktiskt liksom vanlig skolgång, att det finns mycket säkert positivt som vi kan lära oss av.
Ja, jag håller med dig. Ja, förlåt.
Nej, säg bara.
Jag tänkte säga att jag håller med dig som Mikaela säger där, att nu ska vi minnas att det har ju varit en megadigitalisering av utbildningen, och digitaliseringen har ju varit på tapeten hur länge som helst, så det är ju inte meningen att digitaliseringen, och det kommer ju inte att ske så här, men det är kanske bra att säga det högt att inte kommer man att sätta datorerna och digitala verktygen på hyllan från och med den 14 maj, utan där tror jag igen att man dels får lita på att proffserna ute på fältet plockar med russinen ur bullarna, att det här var bra grej och det här ska vi fortsätta med och det här kan man göra inom ramen för den normala skolgången. Sen är det bra att fundera på att upprätthålla en sån här ska vi säga krisberedskap, att om det går så att vi råkar in i ett distansläge på nytt, så vad är sånt som man behöver åtgärda och fundera på och trimma in med tanke på att det eventuellt kommer en ny våg av det här. Och sen vad heter det? Plocka med det bästa som man har lärt sig under den här perioden och se till att var man kan lappa på om det behövs för framtiden.
Och Inger Nabbe.
Absolut, vi har lärt oss jättemycket och både då så att säga här i skolan och i hemmen, och det ska vi ta vara på och planera vidare hur vi kan använda oss av det här. Vi ska inte lämna det här vid. Och jag vill också poängtera det att vi har ju en grupp elever nu som har gjort ett jätteskutt. Och det kan hända att vi i många skolor också blir tvungna att lite tänka till kring det vi har tänkt oss att barn i olika årskurser ska jobba med. Vi måste vara på det att eleverna mitt i allt kanske har lärt sig många sådana saker som vi inte trodde att en årskurs 1 skulle kunna eller en årskurs 2. Så att vi behöver ta vara på de här elevernas kunnande och framförallt också lärarnas kunnande.
Med det sätter vi punkt för dagens Slaget efter 12. Tack Inger Nabb, Kurt Thorsell från Utbildningsstyrelsen och Mikaela Romantschuk från förbundet Hem och Skola. Mitt namn är Filip Sten och Slaget efter 12 sätter punkt här.
Tack så mycket.